Radio Rännsten.
Har demokratin verkligen någon chans att överleva i den form vi har den i västvärlden idag, det vill säga representativ demokrati?
Ja, det är ju en ganska bra fråga egentligen. För om man tänker när den så kallade borgerliga demokratin infördes, så fanns det ju två olika läger. Dels den som ville ha direktdemokrati, att det var demokrati, och sen den representativa demokratin. Men frågan jag tror man måste ställa sig är: vad är vi exakt fria att välja?
Ja, för den representativa demokratin är ju en ganska anonym demokrati. Hur mycket vi än ser våra företrädare, så är det ju väldigt lite som, skulle jag vilja påstå, som vi vet vad de egentligen vill och hur de vill använda makten vi ger dem.
De är ju röstboskap egentligen. De ska ju driva igenom partiets linje. Men om vi tänker 50-talet, så fanns det 250 000 folkvalda. Det innebar att när man stod i kön till Konsum, så stod det förmodligen en folkvald i samma kö. Då hade vi ju en direktare demokrati där vi direkt kunde påverka. På det sättet så kanske man måste säga att demokratin idag är illusoriskt. Men vi ska ju också komma ihåg att redan på vikingatiden så hade vi ju faktiskt en demokrati, även om det kanske var varje gård hade en röst. Men det fanns ju lagstiftande och det fanns ju en demokrati på alla nivåer. Så frågan är, vad är det för demokrati vi har idag? Är det någon som ska ge legitimitet åt den här dokusåpan, eller kan vi välja egentligen mellan reella alternativ?
Vi lämnar demokratin för en sekund i alla fall.
Ja, det kan vi göra. Säga,
välkommen till Radio Rännsten, Anders Amnéus.
Tackar.
Din bok Makt och påverkan har ju du jobbat med en mängd år. Det är ett gediget arbete, så att jag skulle gärna vilja höra bakgrunden till hur den kom till och vad det var som satte igång den här stenen i rullning.
Ja, jag har en bakgrund inom teater som skådespelare, och jag har varit väldigt intresserad av, eller besjälad av, hur det går till när man berör människor, när man når fram till människor på allvar, inte bara ord. För att vi gömmer ju ofta oss själva bakom en massa ord, massor. Och jag tror att den första början var 1989 i januari, då jag kom till Moskva på gästspel. Samtidigt så kunde man se i alla medier i Sverige att det var varubrist, det var hunger, det var långa köer överallt, men jag såg ingenting av det där. Vi var långt utanför Moskva i någon förstäder, och det var samma sak där. De kanske hade 3-4 sorters tandkräm och inte 14. Alla hönsen hade fötterna kvar, men det var ju en sån här gammal lag för att man inte skulle kunna sälja änder som höns. Men allt fanns där. Allt var rent, allt var välordnat. Och de här köerna, ja, det var ju, det frågade jag om, det var ju den här fria kvoten, att en fabrik får visst antal sulor, visst antal läder, visst antal tråd för att producera x antal skor, men de får mer material än vad som går åt. Och det kallas den fria kvoten, och det får de göra med precis vad de vill. Och det kanske var det som bekostade deras fabrikens semesterby eller vad som helst. Och den såldes från ett lastbilsfrak som man lastade upp det på till en billig penning i en stad någonstans i närheten. Men sen är det ju så här att vi bildar vår uppfattning inte bara utifrån våra egna observationer, utan också vad vi tror att andra tänker på. Och det finns mycket såna här vetenskapliga undersökningar med olika långa linjer. Om man sätter en grupp där alla säger att den korta linjen är längst utom försökspersonen, så säger försökspersonen och tror också på att den korta linjen är den längsta. Och det här beror ju på att vi är beroende som flockvarelse av andra människor, och vi är beroende av att flockledaren gillar oss eller inte vill utesluta oss i alla fall. Så därför ändrar vi också våra åsikter och vi ändrar våra minnen, både när vi lagrar ett minne och när vi tar fram ett minne. Så om jag skulle fråga de andra som var med på gästspelet där 1989 på Konstnärliga teatern i Moskva hur det var, så skulle de säkert minnas att det var en massa köer överallt och det inte fanns någon varor. Det tror jag var utgångspunkten för mig, där på allvar började fundera hur det här kommer sig. Senare kom jag byta yrkesbana och jobba med reklam och marknadskommunikation. Och egentligen så den här boken bygger på det som jag började skuggdoktorera på under tiden jag jobbade som lärare på Stockholms universitet på institutionen för reklam och PR. Och sen har jag skrivit om boken flera gånger. Så det här är slutresultatet.
Hur har du gått till väga med att sortera allt material? För du flätar ju samman rätt många forskningsområden i boken. Din utgångspunkt är ju från marknadsföring och reklam personligen, så att säga. Men, och du har många bra exempel från reklam- och marknadsföringsvärlden i boken. Men sen kommer du in beteendevetenskap, det kommer in historia. Det är många fält som belyses och du plockar exempel ifrån.
Det jag gjorde, det är egentligen utifrån min magisteruppsats jag skrev. Man kan säga att de flesta modellerna för hur påverkar en attitydförändring utgår från att det handlar om vem som säger någonting. Vad är det man säger? På vilken plats, vilken är kanalen så att säga, och hur många gånger får man höra någonting. Just det här kanske Kant sa det här, och sen är det lite olika varianter av det här. Men det jag gjorde var att jag byggde regressioner, det vill säga att man räknar ut från ett visst beteende hur mycket av de här faktorerna styr det beteendet, de här fyra faktorerna. Och då var det ungefär 25%. Sen spelar det ingen större roll vem det var, vilken kanal det var, var det kom ifrån. Och då måste ju 75% av svaret ligga någon annanstans. Och det var där jag tog fram det här med, det här var redan vad man visste, jag har ju bara satt ihop allting egentligen. Att det handlar om hur hjärnan är evolutionärt uppbyggt, hur ledningen är dragen i hjärnan. Vi kan säga att hjärnans bearbetningskapacitet är mellan 10 till 100 miljoner bit i sekunden, medan medvetandets spannbredd är 12 bit i sekunden. Nu finns det lite olika undersökningar, men mellan 6 och 35 finns spridningen där. Men det innebär att vi ser på världen genom ett sugrör, utan det mesta av hjärnans arbete är automatiserat. Den andra delen är att vi fungerar i ett samband med andra människor. Vi tror att vi är logiska, vi tror att vi är rationella, men riktigt så fungerar inte. Så den här, vad ska man säga, antropologisk social, hur fungerar människor i grupp helt enkelt, och hur fungerar hjärnan? Det är där svaret ligger.
Om man då ser på hur att vi är så förprogrammerade evolutionärt som vi är, vi utvecklas ju naturligtvis löpande i olika hastighet nu och då. Hur klarar vi av en sån sak, för att gå tillbaka till demokrati? Hur klarar vi av att få en demokrati annat än teoretiskt? Och om vi bestämmer oss för att alla röster är lika värda som vi påstår idag, då är det ju omöjligt att egentligen att processa vem som ska bli ledare när det är människor som vi inte känner i vår närhet? Kan man styra så stora entiteter som nationer med demokrati när vi som ska välja vilka som ska leda oss inte känner våra ledare?
Ja, det är en bra fråga, men det enkla svaret är väl att alla andra alternativ är sämre.
Som Churchill sa, men om man nu gjorde det. Men vad skulle du säga, hur betydelsefullt är det att vi tittar närmare själva på hur vi fungerar och varför vi reagerar som vi gör för att förstå den värld vi lever i?
Ja, jättebra fråga. Jag tänker så här att väldigt mycket måste ju också handla om att man för tillbaka demokratin till en basnivå, till liksom ens eget arbete, ens egen där man bor, ens egen omgivning. Alltså det är på något sätt som hanteras av ett byalag förut. För då finns ju också den här ansvarsutkrävningen. Det är ju lätt liksom att godhetsknarka och vilja göra det och vilja göra det, och jag kräver det och jag tycker minsann så och allt sånt där. Men någonstans så handlar ju, när vi är barn så handlar det om att bli vuxen. Att välja är att lära sig välja bort. Och att välja är också att ta konsekvenserna för de besluten. När vi hamnar långt ifrån makten, samhället, alltså det som Marx benämnde som alienation, att den tilltar, alienationen, främlingskapet, vi är främlingar för den värld vi lever i. När det tilltar, så går ju också det här ansvarsutkrävandet bort samtidigt. Utan vi kan göra karriär på att vara en god människa och försöka fostra andra människor till goda dygder. Fast så blir ju inte resultatet förstås.
Nej, och då kommer vi till ett litet problem också, att i det system som vi har idag så har vi har ju inga alternativ att välja på. Om man tittar på svensk riksdag så är det i stort sett samma partier med olika blommor som symboler. De vill ungefär samma sak. Den politiska spännvidden är ju, om man börjar läsa partiprogram och vad partierna gör i praktiken, så blir spännvidden väldigt, väldigt snäv. I praktiken för en medborgare i Sverige skulle jag vilja påstå att om det är en så kallad borgerlig eller så kallad röd regering spelar ingen roll mer än ett par procent i skatteuttag. I övrigt så är det ju samma politik som förs på det stora hela.
Ja, men det stämmer ju. Vi kan ju se det, liksom de här olika partierna med sina blommor som olika varumärken bara. Och skillnaden mellan de olika varumärken är ungefär som mellan olika koladrycker. Lite skillnad på etiketten, men i stort sett samma och samma innehåll.
Det ger ju kraft till det du sa tidigare, det här att vi kanske måste ner på en mindre nivå, ett mindre sammanhang där vi faktiskt har möjlighet att veta vad det är som händer när vi gör ett val. För jag har ett exempel som jag brukar använda för att påminna mig själv om hur lättpåverkade vi är av det vi får höra. Marknadsföring och reklam. Jag har alltid sett mig själv som väldigt väldigt duktig på att inte bli påverkad av reklam. Och har tänkt att det fungerar nog inte så himla bra med reklam och marknadsföring. Företag lägger ner onödigt mycket pengar på det. Det var min fasta övertygelse många år. Tills jag råkade ut för att vi gick in i en butik, jag, en kamrat och hans sambo. Och så går de förbi en hylla där det står kakor som precis har haft en massiv kampanj i reklamen på TV4 under en period. Och så stannar min kamrat och hans sambo och så säger min kamrat: ska vi köpa de här och se om de är så goda som de säger? Och då inser jag att de som har sagt något till min kamrat, det är reklamen. Och han har fattat ett beslut att köpa den här produkten utifrån att någon har sagt åt honom att de är bra. Men det är den som tillverkat det som har sagt att det är bra. Så utsagan är inte värd någonting. Och då blev jag förvånad. Ja, och då blev jag förvånad över att det faktiskt fungerade. Det var då jag fattade att marknadsföring faktiskt har en poäng. Och då kan man ju flytta man det då vidare till det politiska spektrat, så blir det lite läskigt.
Jo, men det blir det ju. Man kan väl säga att reklam är en partsinlaga som ändå är öppen med att det är en partsinlaga. Men som det fungerar så är det ju så att alla intryck går först till reptilhjärnan som har hand om de sakerna som reptilhjärnan hanterar. Vakenhet, hunger, sömn, reproduktion, alla de sakerna. Hot eller flykt. Är du mitt bytesdjur eller jag ditt bytesdjur? Det är en väsentlig fråga i tillvaron. Men den reptilhjärna talar ju sen om för nästa hjärna, eller del av hjärnan, eller ska säga, alltså däggdjurshjärnan, hur de ska tolka intrycken och så vidare. Och sist kommer neokortex, alltså människohjärnan. Mm. Och hela den här processen tar ungefär en halv sekund. Så att det läskiga är att vi projicerar tillbaka verkligheten en halv sekund. Det är sånt man inte ska tänka på när man ska sova, för att då blir hela världen lite läskig. Men, och sen så låtsas man att man har tagit ett beslut, och man kan liksom mäta nervimpulsen. När går impulsen från hjärnan att vi ska lyfta upp något eller ta någonting, vi bestämmer. Vi tror att vi bestämmer någonting, men det är bara när vi tror att vi har bestämt någonting så är det bara fullföljelsen av en impuls som hjärnan redan tagit, fast vi tror att det är vi som har bestämt det. För att alla tror ju som du att nej, men jag är så medveten och jag kan minsann tänka och jag kan tänka kritiskt och så vidare. Men det är så det fungerar. Vi är liksom lite korkade och lata när det kommer till kritan.
Ja, det är onekligen så det verkar när man tittar närmare på det. Jag skulle vilja runda av med att vi pratar lite om det du kallar i boken för det nytotalitära liberaldemokratiska paradigmet. Jag tycker det är en väldigt talande etikett, men du får gärna förklara vad du menar.
Ja, om man säger så här att Gramsci pratar ju om att staten upprätthåller ju inte sin makt genom våld och repressalier och hot och massa såna här saker, utan att den bildar det som vi tänker som sunt förnuft, alltså tolkningsramar, tro, religion, moral, alla de här sakerna, och även en förklaringsmodell för de som inte riktigt passar in och tycker samma sak. Det här med att skjuta poeter och allt sånt där, det hör ju militärdiktatur, alltså diktaturer, till. Det är ju för att staten inte har någon makt. Och det som är tecken på nu, det är att det som är ett vi, det som håller oss samman, är på väg att upplösas. Det här är ju den västerländska högkulturen som är på väg att haverera, och den har de säkert börjat med redan för 50 år sedan. Därför kommer det här med att det finns accepterad information och oaccepterad information. Det finns informationspåverkan, men all information ska ju påverka. Vänd streckkoden mot kassörskan, håll till höger, vad den än kan vara. Fast man kallar det fortfarande demokrati, och man kallar det för försvar av demokrati att förbjuda andra från att uttrycka sig. Vi har fyra grundlagar i Sverige, och tre av dem handlar ju om vår rätt att uttrycka, känna, tänka, säga precis vad vi vill. Det är det som är demokrati. Om man tycker dumma saker eller man gör dumma saker, eller det är handlingar som vi bestraffar, inte tankar och åsikter. Det är så det fungerar. Och ha dåliga åsikter, det är faktiskt helt och fullt tillåtet. Jag vet att det är många som gillar jazz, jag förstår mig huvudtaget inte på det, men det är väl klart att de får lyssna på jazz.
Ja, men där har vi ju där blir jag lite förvånad över, lika förvånad som en kamrat som köper kakor, över hur lätt det är att få acceptans för när man börjar svänga sig med begreppen att vi måste, genom att minska demokratiutrymmet så försvarar vi demokratin. Att vi förbjuder inga åsikter, men de här är inte lämpliga att uttrycka för att skydda demokratin. Det verkar ju ganska lättsålt.
Jo, men det är det ju. Och det är ju just det här för att man upplever att flockledaren sätter ett tabu lite grann. Och då finns det liksom ett underförstått hot där. Mats Alvesson har ju beskrivit, jag tycker att han är väldigt träffsäker när han beskriver det här med dumhetsspiralen, att organisationer blir mer och mer dumma, strömlinjeformade, styrs av styrdokument och så vidare. Och på det sättet kan man ju säga att Sverige idag styrs av en massa medelmåttor vars största rädsla är att göra fel.
Är det också därför som vi har att våra partier i vår riksdag är så otroligt lika varandra, att man har redan byggt upp ett system under de här senaste 50, kanske 70 åren som har passerat, som har gjort att, för att inte riskera att det här systemet faller, så ska det inte spela någon roll vilken flockledare vi har, utan man ska kunna fortsätta på samma spår. Man kan ju se tecken på det med att man har befolkat departement och annat med ledare i stort sett från ett och samma parti. Och sen med den retorik man har så omöjliggör man för de andra partierna att falla utanför ett visst spelrum, men ändå follan.
Jag vet inte om jag håller med det, för jag tänker så här att de sitter på sin plats just eftersom att de är korkade, ja inte korkade men i stort sett, och inte säger emot och är strömlinjeformade och har en magnifik självbild. Det finns ju alltid, vi har olika intressen här i samhället beroende på vilken position vi har. För det är ju klart att det finns ett intresse i ett ägande av saker. Jag tror liksom att de är på sin position just eftersom de inte tänker själv, just eftersom de inte säger emot, just eftersom de verkligen tror på att de gör någonting gott.
Så min instinktiva tanke om att de flesta politiska ledare vi har i faktiskt i hela västvärlden idag är genuint ointelligenta är kanske inte så fel. Jag vill ju själv censurera mig där och sen tänka att det är en stor konspiration. Jag vet inte vilken av tankarna som är värst.
Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Nej, men jag tror liksom att det finns säkert ägarintressen i bakgrunden. Sverige är ju det land i världen som har flest miljardärer per capita. Enligt Financial Times var det väl som hade någon analys nyligen. Men också att det var miljardärer som inte hade fått sin förmögenhet genom produktion utan genom ägande av inte produktivt kapital. Det är inte fabriker bakom eller något sånt där. Och att hela den här coronagrejen så var det ju en enorm överföring av pengar till den här lilla bråkdelen av en bråkdel av en procent som var rikast i världen.
Ja, det var en transferering som hette duga, det får man säga. Det intressanta är då att då kommer vi till media. Det här borde ju, varför pratar man inte om det? Sitter man så pass hårt fast i sidan på de styrande att man inte kan prata om det? Eller väljer man helt enkelt att inte se?
Alltså, det här,
ja. är de korkade eller korrupta?
Jag skulle vilja säga så här, den frågan ställer man ju ofta, men jag skulle vilja säga så här, att prata om medier som den tredje statsmakten måste vara största skämtet i världshistorien sedan Judas pussade Jesus. För de som äger medier, medier är ju extremt koncentrerat ägare, de har ju naturligtvis ett syfte med sitt ägande. Det är ju därför de äger medier på samma sätt som alla andra har ett syfte med sitt ägande.
Ja, för jag kan ju tycka att det syns ganska tydligt om man tittar på TV4 till exempel. När de startade så ville ju de vara lite mer rock'n'roll och mer ungdomligt än Sveriges Television. Men om man tittar på vad de här åren har lett till så är det ju närmast en kopia av Sveriges Television. Och jag kan inte se annat än att ägarna av TV4 vill bli den tredje offentliga kanalen för staten när det gäller TV.
Ja, jag vet inte. Men jag tänker också det här med att hela den här världsutvecklingen någonstans, tror jag i alla fall, handlar om att vi är inne i en postkapitalistisk tid där kapitalismen inte tillför flera värden. Alltså kapitalismen som ekonomiskt system, även om det utnyttjade människor, plundrade naturresurser och allting, så gjorde ju det att de flesta människor fick ett bättre och bättre liv. Det är ju därför de har tagit över offentlig sjukvård och allting. Man mjölkar på pengar bara, men man tillför ingenting.
Är det så att vi har nått en peak av välmående som gör att vi inte kan få ut något mer av kapitalismen, i alla fall i västvärlden? För om man tittar längre söderut i Afrika till exempel, så är det ju så att där har man ju fortfarande i stort sett i alla subsahariska länder styren som är väldigt tydligt så att det handlar om att bringa in kapital till den som sitter på makten och att det blir väldigt låg spridning neråt i leden. Och där ser vi också en transferering, precis som under corona, att vi genom så kallade biståndsprojekt placerar miljardtals med pengar i stort sett direkt till de ledarna som sitter i de länderna. För frågan är ju vad som händer när alla blir välmående och trötta. Då måste vi ju vara en ganska lätt skock att flytta runt på, kan jag tycka, men ändå så har man ju misslyckats med det i ganska stora delar av världen fortfarande.
Jag tror inte vi är välmående, för att jag tror att många inte är så lyckliga.
Nej, men om du ser välmående som en ren materiell fråga. Andligt så ligger vi nog väldigt mycket längre ut på andra sidan skalan.
Egentligen vet jag för lite om Afrika för att tycka någonting särskilt där, men jag tänker så här också, att det här med kultur är ju bara en annan del av evolution. Det är ju så lätt att vi tänker att vår egen moraluppfattning, vår egen rättsuppfattning och allting är gemensam för hela världen, när den egentligen är sprungen ur att i slutändan maximera vår avkommas överlevnad, eller det vill säga att det ska funka så bra som möjligt i samhället utifrån samhällets förutsättningar. Och här har vi ju till exempel att vi är långt norrut där det krävs en förrådshushållning, det krävs samarbete, det krävs planering, och det har format oss också.
Ja, det tror jag. En avslutande fråga. Vad skulle du säga är den viktigaste orsaken till att man ska läsa och köpa boken Makt och påverkan?
Om man är intresserad av de frågorna så ska man ju göra det. Är man inte det, utan tycker att det är bäst att sitta still i båten, då ska man inte köpa den.
Bra. Då säger jag tack, Anders, och så ses och hörs vi mer. Och lycka till!